Thomas Brunell, om vi tänker på titeln, en gudalik komedi, så den för ju tankarna till Dantes, den gudomliga komedin som kom ut i början av 1300-talet. Och det är ju ett verk som skildrar författarens vandring genom helvete och skärsel där han får se hur de syndiga själarna efter dödens inträffande får sina straff. Det här är ett väldigt mäktigt och mörkt epos. Vilken betydelse har den gudomliga komedin haft i ditt liv?
Min första kontakt med verket var nog sen när jag började studera svensk litteratur vid Helsingfors universitet. Och det var väl 92 kanske, och det var Gösta Kjellin som höll de här kurserna i europeisk litteratur. Och det var nog där som vi läste, men då, där var det här typiska att vi plöjde ju genom liksom massor med böcker och verk, så att jag tror att han hade gjort det här typiska valet också, att vi läste enbart helvetet. Och jag tror inte att jag, det var faktiskt ganska långt senare som jag läste hela komedin, och kanske läste den två gånger. Och inför det här, mitt eget projekt också, så läste jag den på nytt.
Varför fastnade du för just den som utgångspunkt för ditt eget projekt?
Det kändes som ett sådant här bra format, och just det här, man tänkte ju kanske då först och främst på de här helvetiska lidandena som finns hos Dante och också. Sen det som man har upplevt och sett under alla år inom äldrevården, som i värsta fall som faktiskt kan vara ganska helvetiska till exempel. Och den gudomliga komedin är ju också, som jag ser, min bok är en slags visionsberättelse, att det sker en utveckling där mot någonting ljusare. Men sen blev det ju roligt det här att börja fundera, att jag ville ju då ha en, att min berättelse då skulle ta plats på ett äldreboende före döden. Och sen ville jag lämna bort också hela den här religiösa biten. Att jag har, det här anser jag ju som bara helt och hållet en sån här världslig text.
Du var inne på det här med åldringsvård, och du är ju själv specialsjukskötare och har jobbat väldigt länge inom vården. Hur kändes det att gestalta dina konkreta erfarenheter av vårdyrket, så att säga, i fiktiv könlitterär form? Det har du ju också gjort tidigare, men just i det här sammanhanget.
Ja, det på något sätt kom på en ganska starkt och på nytt det här. Det var en väldigt lång paus. Jag var 20 år helt och hållet borta från all vård. Jag hade andra sådana här bisysslor på sidan av mitt författarskap. Men sen när jag 2019 då återvände till den här äldrevården, så var det på något sätt att det kom starkt emot igen, de här visuella bilderna, vad man såg på äldreboende. Och sen när man själv blivit äldre, så var det också, det blev ganska sådär fantastiskt att komma tillbaka när man hade varit bort 20 år och säkert förändrats också som människa. Och jag trodde faktiskt att jag slutade att jobba inom vården att jag skulle inte återvända dit alls. Men nu hade det visat sig nog att som på deltid så hade det varit en väldigt fin erfarenhet och också att det behövs ju vårdare. Det är ju inte lätt, till exempel på det sättet att vi har ju förstås tystnadsplikt, och man, ändå så använder man på något sätt sånt som man har sett och hört. Jag tror jag nämner här i förordet också om att det som finns i den här boken, så det kunde ha hänt på riktigt. Att till och med de här allra värsta och tyngsta och svåraste porträtten av lidande som finns där, så de är inte, det är skrivna på olika sätt, de här olika delarna, men det kändes på något sätt att det kom än en gång, och nu är det säkert sista gången, det är min tredje bok som berör äldrevård, och det där, jag tror att nu är det nog absolut sista gången, men det kom, jag fick ett behov igen att skriva om äldre och deras villkor. Och det var inte så lätt, jag hade ganska sådär, de här planerna blev ganska sådär strukturerade och så här liksom, att jag gjorde upp sådana här kartor. Jag hade massvis med anteckningar, det var flera block med anteckningar, men sen på, i slutet av den här planeringsfasen så skissade jag upp det här liksom helt konkret, de här 27 rummen, och började fylla dem med saker som jag ville för det första ha på de olika planen, våningarna och sen att hurdarna äldre, och jag ville få ett sådant här brett, liksom nästan alla slag av äldre som är i behov av vård, att till exempel enbart i det här avdelningen helvetet så finns det alla de här tre viktiga typerna av äldre som är i behov av vård, att det är de här psykogeriatriska människorna och sen de som har olika somatiska svårigheter och sen de här minnessjuka. Så att det blev väldigt, väldigt strukturerat. Jag tog liksom lite från mina erfarenheter och gjorde också anteckningar och så här, men där var det ju väldigt noga att verkligen ingen känner igen sin mamma eller pappa där. Om det är någon detalj som påminner om någon så kan jag ha bytt kön eller på den här personen eller gjort många andra saker som gör att det finns ingen människa i verkligheten som är exakt som den här som jag gestaltar.
Du var inne på det redan här, tala om att det är en visionsberättelse och att här finns en utveckling. Den utspelar sig på tre olika tidsplan till exempel, och det märker man ju tydligt här också. Går in i framtiden till 2045. Vilken vision är det du skriver fram?
No, jag har ju sett och som sagt alla de här olika typerna av allt från dålig vård till god vård och goda möten och på något sätt en ljus tillvaro också som kan finnas på ett äldreboende och kanske inte hela tiden men just i stunden och sen beroende på vem som jobbar där och hur den situationen som finns. Men jag ville få allt med, allt från ett iakttagande av de här gamla slidande, men sen som då i det här första avdelning helvetet, som där är det enbart att man ser det här lidande och liksom gör ingenting för att avhjälpa det. Och sen i den här visionen, i den ingår då sen att i nästa avdelning så, som då heter prövningarnas rum, så där kommer de här små handlingarna in som är väldigt, väldigt betydelsebärande. Och där är det också, det är allting ser man kanske inte genast, men den är också väldigt liksom noga planerat, att där är alla, till exempel den här Florence Nightingale, så hon nämns inte alls i boken, men att sen där, speciellt i det prövningarnas rum, så där finns alla hennes vårdprinciper representerade. Och det är ju, vård ska ju skiljas då från medicinsk vård, att när man vårdar så är det frågan om att ha ett behagligt ljus och att det inte finns buller. Och att det finns god hygien, god handhygien. Ja, många, många saker som redan hon då på 1800-talet, den här Nightingale, listade upp som viktiga. Och som hon satte grunden sen för den hela sjukvården som, ja, idag är det en vetenskap, men det har ju gått en lång väg. Och sen den här visionen från det här då, så är lite speciell på det sättet att den här, från det här vårdande, att se och vårda, så är nästa steg då som jag har försökt gestalta i det här paradiset, så är just det här att ett delande, att man delar den äldres situation eller dag eller stund och kan på det sättet uppnå kanske någonting som borde liksom finnas i all god vård, att man, om man ska få till stånd en verklig förändring, hur liten eller stor som helst, så måste det finnas ett delande. Att det hjälper inte, eller många gånger, okej, okay, man kan köta ett sår och titta ut genom fönstret och det här såret blir bättre, men ändå om man tänker på människan som helhet och ett, så är det här ett helande och en, till den här goda vården hör det här att man på något sätt lever sig in och har förmåga till empati och delar det här som den här gamla går igenom. Man kan inte stiga in i någons skinn eller stövlar, men man kan öva sig till att dela den vårdverklighet som den gamla befinner sig i.
På senare tid så har det varit väldigt mycket prat om alla nedskärningar inom vård och omsorg, och med tanke på temat i En gudalik komedi så undrar jag om du skulle beskriva din diktsamling som ett politiskt diktverk. Är det ett inlägg i samhällsdebatten?
Jag vet inte om jag vill använda det här ordet politiskt. Det känns inte sådär. Det är ingenting som jag har tänkt på. Men nog det här att jag hade nog en sån här önskan att den skulle leda till att äldrevården diskuteras. Fast det här är en fiktiv bok så tror jag ändå att det finns potential att man ska kunna få ut mycket när man vill tänka på hur man ska förbättra och hur man ska förhålla sig till människan som man vårdar. Och sen det här med tid också och tidsbrist. Att det är ju förstås på det sättet att det går inte att ge en jättegod vård om man saknar tid hela tiden. Det är en ganska omöjlig ekvation. Det måste finnas det här, ett lugn eller sen ett låtsaslugn för att det ska hända de här verkligt bra sakerna. Gärna med ett debattinlägg om någon ska greppa tag i det så i boken så absolut. Så, men att det kanske inte första tanken är liksom att kritisera någon äldrevården idag eller så här, att det var kanske inte min tanke åtminstone.
Om En gudalik komedi skulle vara ett musikaliskt instrument, vilket instrument skulle det vara?
Oj, musikaliskt instrument. Jag kan inte komma på så här plötsligt, för jag vill nog tänka det som lite mer än ett instrument i så fall.
Det får det vara.
Ja, att kanske en det där, någonting som har med kammarmusik, att det skulle vara en liten trio eller sen, ja, kanske en trio. Ja, där kanske åtminstone borde finnas en flöjt med. Men inte bara ett instrument kanske inte, utan då en trio eller kvartett kanske.
Med en flöjt i?
Ja, gärna. Ja.
Varför det?
Där tänker jag spontant att det ser det på något sätt att det finns ett ljus i den som kanske skulle kunna åtminstone kopplas samman med det ljus som jag försöker gestalta i den här avdelningen Paradiset. Ja, kanske någonting sånt.